Okej, så då är vi alltså här igen på vårt onsdagsmöte. Och vi kommer att fortsätta vår serie från Uppenbarelseboken kapitlerna 1, 2 och 3. Och ni kommer ihåg att första kapitlet handlade egentligen bara om en beskrivning om kyrkans huvud, Jesus Kristus. Hans karaktär, hans natur. Det var själva grunden till det som vi skulle tala om. Och sen kapitlerna 2 och 3 handlar alltså om församlingens tidsålder. Det handlar om kyrkan, det handlar om oss. Och det handlar om 7 stycken församlingar i mindre Asien. Det vill säga dagens Turkiet, västra delen av Turkiet. Och de platserna finns, eller var riktiga platser, och är det en hamster? Jaha, jag tror det var läsa någon som åt nötter eller någonting. Det var alltså 7 stycken riktiga församlingar som fanns på plats, och de hade riktiga problem som Herren adresserade. Men vi sa också att de här 7 församlingarna är representativa för olika typer av församlingar, olika problem som finns och har funnits i alla tider under församlingens tidsålder. Och så sa vi också att det fanns en tredje tillämpning, och det var att de är representativa för en särskild period i kyrkohistorien där den typen av församling var framträdande. Och idag har vi hunnit fram till den femte kyrkan, som är Sardes. Och den hittar vi i Johannes, i Uppenbarelseboken kapitel 3 och de första 6 verserna. Och ni kommer ihåg att den första kyrkan vi talade om var Efesus. Det var församlingen som hade förlorat sin första kärlek. Det var den apostoliska kyrkan. Det var den första kyrkan, den första generationen kristna. Och vi ser bara hur fort det kan gå att tappa det här viktigaste, nämligen att låta Herren älska oss och att gensvara till hans kärlek. Den andra kyrkan var Smyrna, som vi sa var det andra och tredje århundradet. Och hur det var en tid då på ett alldeles speciellt sätt församlingen genomgick en otrolig prövning i form av förföljelse och lidande. Sen kom vi till kyrkan som Pergamos. Eller Pergamus. Och vi sa att det var den kompromissande kyrkan. Det var den tidsåldern där, 300-talet, när staten och kyrkan gifte sig. Och alla olika kompromisser kom in. Och sedan såg vi den fjärde kyrkan, som var kyrkan i Thyatira, som var en kyrka som på något sätt hade liksom fått in allt det här. Det var inte bara en kompromissande kyrka, men det var verkligen en avfällig kyrka på det sättet. Och nu kommer vi då alltså till församlingen i Sardes. Och det är kapitel 3 och de 6 första verserna. Så vi börjar med bön och sen läser vi de här verserna. Och så tittar vi på vad de säger. Så Herre, vi tackar dig än en gång för att vi får komma till ditt ord. Låt det bli levande gjort för våra tankar och för våra hjärtan och själar. Vi ber dessa ting i ditt namn. Amen. Vers 1 fram till vers 6. Skriv till församlingens ängel i Sardes. Så säger han som har Guds 7 andar och de 7 stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder. De ska vandra tillsammans med mig i vita kläder. Till de är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den här kyrkan följer samma outline eller ordning som de andra kyrkorna. Att det börjar med att man talar om destinationen. Alltså det här brevet då i vers 1 här, eller den första delen av vers 1 här, står det att det är till församlingens ängel i Sardes. Och Sardes var en stad som låg kanske en 5-6 mil sydost om Thyatira, församlingen som vi talade om förra gången. Och vi sa att alla de här församlingarna ligger i princip vad som är idag västra Turkiet, alltså nästan rakt söder om Istanbul, för att göra det väldigt enkelt för oss. Och den här staden var tidigare huvudstad i ett antikt rike som hette Lydien. Och det fanns en kung där som en del av er kanske har hört, på grund av att det finns ett uttryck. Jag vet inte om det är någon som har hört talas om att man är rik som en krösus. Och det kommer av det att den här kungen, och om det är någon som gillar Bamse här, alltså Bamse den tecknade figuren, världens starkaste björn, då finns det en serie, eller en figur där som heter Krösus Sork, och han är väldigt rik och uppblåst. Och den här kungen var extremt rik, och han levde i den här platsen på 500-talet före Kristus. Och han var den sista kungen egentligen i det här Lydien. Och det var en stad som låg väldigt högt upp. Och det kunde inte, det ansågs inte att det kunde intas. Men det intogs av perserna genom att man på ett sätt invaderade. Man klättrade upp utan att de visste om det, och lyckades ta över den här staden. Men det är intressant att se att det här ordet att vara rik som en krösus kommer därifrån. Och det var alltså den här staden som den här församlingen låg i. Och så kommer den här beskrivningen av Herren. Och ni kommer ihåg förra gången, så var det kungen, eller förlåt mig, församlingen i Thyatira. Och där sa vi att han beskrevs som att han hade flammande ögon. Och han hade mässingfötter. Och vi sa att de här ögonen, det var egentligen någonting som talade om att han såg allt. Vi kan inte dölja någonting för Herren. Och de här mässingfötterna talar om dom. Att han är satt att döma allting. Och det här var någonting som, så att säga, på ett passande sätt beskrev Guds karaktär för just den församlingen. Och här omtalas han som att han är den som han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Stjärnorna, sa vi tidigare, syftar egentligen på samma sak som alltså änglarna. De är synonyma. Och vi sa att änglarna talar egentligen om att det är pastorerna för de här församlingarna, alltså budbärarna, inte nödvändigtvis himmelska skapelser, utan budbärare. Och han säger här att jag håller dem i min hand. Men så står det också han som har Guds sju andar. Och det är ganska intressant, för att jag kom in på något sammanhang där det finns inom, jag vill inte nämna vilka sammanhang, men i vissa kristna sammanhang så finns det de som har tagit den här versen plus Jesaja 11, verserna 1 och 2 där, och lite andra skriftställen möjligen, till att se på något sätt att den helige ande är inte en, utan han är flera. Att han skulle vara sju stycken och så vidare. Och man träffar på det här ibland i vissa sammanhang. Det behöver inte vara helt avfälliga kristna som öppet förnekar treenigheten, men man är lite förvirrad runt just de här skriftställena. Men som vi har sagt tidigare, att när Bibeln talar om och använder talet 7, så betyder det att det är någonting som är fullkomligt. Det är det som 7 talar om. Så det talar om Guds fullkomliga ande. Inte att Guds heliga ande skulle vara 7 stycken. Utan han säger här bara att det är fullheten av anden. Så han säger att jag håller de 7 stjärnorna. Jag håller pastorerna. Jag håller budbärarna som talar till församlingen. Som predikar till församlingen. Jag håller dem i min hand. Men jag håller också andens fullhet i min hand. Jag är överallt närvarande. Jag är allsmäktig. Det finns ingenting som undgår mig. Så beskriver han sig själv. Huvudet för församlingen. Och sen i vers, eller det nästa grej som han talar om, det berömmet. Varje församling får någon form av beröm. Men det får inte församlingen i Sardes. Och i den första versen här, B-delen, så säger han: du har namnet om dig att du lever. Du har namnet om dig att du lever. Han säger inte att du lever. Det är det enda beröm församlingen får. Det är att du har möjligen ett rykte om dig att du är levande. Men du är det inte uppenbarligen, för i nästa vers står det: men du är död. Och det är ganska otroligt. Det är den enda av de här 7 församlingarna som inte får någon form av beröm. Därför alla andra församlingar får någon form av beröm. Förlåt mig, jag ska ta tillbaka det. Laodicea kanske inte får det, den sista. Men de andra 5 får det. Och sen kommer vi till tillrättavisningen. Och som sagt, det här ryktet var inte sant. De var ju döda. Och det står här i den sista delen av vers 1. Och han säger att jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför Gud. Och jag tänkte på det här, vad är det för gärningar han talar om? Är det trots allt så att vi ska göra gärningar för att imponera på Gud? Men vad är Guds gärningar egentligen? I Johannes kapitel 6 och verserna 28-29 så ställer lärjungarna en fråga till Jesus. De säger så här: vad ska vi göra för att göra Guds gärningar? Och då svarar Jesus att detta är Guds gärning. Han byter de frågor i plural. Han svarar i singular. Detta är Guds gärning, singular. Att ni tror på honom som han har sänt. Så den enda gärning som Gud egentligen begär av oss, om man nu ens ska kalla det eller definiera det som en gärning, det är att vi ska tro på honom. Så att om inte våra gärningar håller, så är det inte för att vi inte har gjort tillräckligt mycket, utan det handlar helt enkelt om att vi inte har gjort det i tro. I första Korinthierbrevet 3 kapitel och verserna 10-15 så talas det om Kristi domstol, eller vad vi kallar för bemansätet. Och det är intressant att se där hur det står att det finns människor som kommer att ha gjort en massa saker för Gud och för kyrkan, för det kristendomens utbredande, eller hur vi nu ska uttrycka det. Men det står att allt det de har gjort kommer att brinna upp som hö, halm och strå. Därför att det gjordes i köttet. Det gjordes inte i tro. Och därför så ser vi här att de gärningar, det är möjligt att de hade massor av gärningar, det är möjligt att de gjorde massor av saker, men de gjorde det inte i tro. Och de trodde inte på honom som han har sänt. Alltså det är mycket troligt när man läser om den här församlingen att de flesta som fanns i den inte var frälsta. Det är mycket troligt, men ni kommer att se det senare. Och jag tänkte just på det här att i Romarbrevet 14 och vers 23, B-delen, så står det att allt som inte sker av tro är synd. Så det är ganska enkelt egentligen. Att vi måste tro på honom som frälser oss och som lever i oss och som gör att hans liv producerar någonting i oss. Det vill säga att det är han som producerar frukten. Det är det som är det viktiga. Och vad är synden egentligen i Johannes 16 och vers 9? Det står att synden består i att vi inte tror på honom. Så med andra ord, det var en kyrka som gjorde kanske eventuellt en massa saker. Men man gjorde det inte i tro. Man kanske inte ens var frälst. Man bara gjorde det. Och han säger därför till dem som en tillrättavisning att det här ryktet om er att ni är levande, det är inte sant, för ni är i själva verket döda. Och sedan kommer vi då till förmaningen. Och i vers 2 och del A-delen där står det att vakna upp. Det är tre saker som han säger till dem. Han säger vakna upp och håll i vakna. Är det vers 2. Och sen i vers 3 så står det att kom ihåg vad du har tagit emot. Och sen i den senare delen så säger han att ni vet inte vilken tid som jag kommer över er. Så det är egentligen tre saker han säger här, att ni är oberörda, ni är oförstående och ni är oförberedda. Tre saker. Oberörda, oförstående och oförberedda. Vakna upp och håll dig vaken. De flesta i församlingen var förmodligen inte frälsta. Och jag vet inte om ni har varit någon gång i någon kyrka där man läser en trosbekännelse. Och liksom alla människor står där och bara läser den här trosbekännelsen. Och jag vet inte om någon överhuvudtaget tror på vad man säger. Men man läser den. Man säger liksom bara, man går igenom det. Och jag tänkte på det just liksom att det kan vara så dött egentligen. Och han säger vakna upp. Man hade en slags yttre bekännelse. Och det är det här som ger kristendomen ett dåligt rykte. Liksom sura tanter och sovande gubbar. Det är de som är i kyrkan ungefär. Liksom. Det är ingen som är intresserad, det är ingen som bryr sig. Det finns inget liv, man är död. Och, men det står att den hade ryktet om sig att den en gång hade varit levande. Så den måste ha varit det, om än för en kort tid. Och jag tänkte just på det här om man går tillbaka till församlingen i Efesus som hade förlorat sin första kärlek. Att första Korinthierbrevet 13 talar om kärleken. Att det spelar ingen roll vad jag gör. Det står till och med att om jag låter mig själv brännas på bål, så om jag inte gör det i kärlek så betyder det ingenting. Och det är så viktigt att förstå detta. Att de gjorde egentligen de här grejerna för syns skull. Man ville imponera på människor. Och det finns inget värre än när vi som kristna gör det som vi kanske borde göra för att imponera egentligen på andra människor. Och i Efesierbrevets 6:e kapitel och den 6:e versen står det att var inte ögontjänare utan tjäna Kristus helhjärtat genom att vi tjänar de som finns runt omkring oss. Kristi kropp, lemmarna i Kristi kropp och de som Gud har satt i vår närhet. Så att vi är inte ögontjänare utan vi gör det för honom. Det spelar ingen roll någonting egentligen därför att det är för honom vi gör det. Och det är så lätt för en församling inklusive oss att börja tillbe sitt förflutna. Liksom vad vi en gång var för 10 år sedan eller 20 år sedan eller 30 år sedan. Och att systemet blir viktigare än Jesus. Det materiella blir viktigare än det andliga. Byggnader. Liksom att man vad man äger, vad man har och liksom de här detaljerna. Men verkligen det som är viktigt är Jesus Kristus. Det som är viktigt är det andliga. Och det intressanta med den här församlingen var att vi ser ingenstans att det fanns några nikolaiter där. Vi ser ingenstans att det fanns någon Biliams lärare där. Vi ser ingenstans att Isabel huserade. Vi ser ingenstans att det fanns en Satans synagoga. Ingen av de här grejerna, falska profeter, allt det som fanns i de andra församlingarna. Vi ser ingenting av det. Och är inte det också intressant att se att vi kan bara vara döda. En levande församling har alltid motstånd. Men en död församling har inget motstånd. Därför att det finns ingenting att stå emot. Och sedan ser vi här i vers 3, A-delen, att de var oförstående. Och han säger, kom ihåg vad du har tagit emot. Men jag vet inte varför man översätter här i svenska folkbibeln och även i en del engelska översättningar med vad. Därför att i grekiskan är det prepositionen pose. Och det är egentligen, det betyder egentligen, det är ett adverb. Eller förlåt mig, jag sa att det var en preposition, det är ett adverb, förlåt mig. Som betyder hur eller på vilket sätt. Så han säger inte att vad ni tagit emot, utan hur ni har tagit emot och på vilket sätt. Så han säger egentligen till dem att det ni har, det fick ni inte genom några politiker eller genom några människor eller någonting annat världsligt. Det har ni fått av Gud. Att när ni fick anden, när ni fick frälsningen, när ni fick de här sakerna, så var det från Gud. Han som håller de sju stjärnorna, det vill säga pastorerna, i sina händer. Han som håller de sju andarna, det vill säga fullheten av den heliga ande, i sin hand. Det var han som gav det. Och ni är oförstående. Ni har kanske någonting, byggnader, materiella ting, ett rykte om att ni en gång var levande. Men de sa, det spelar ingen roll, ni är oförstående, ni förstår inte varifrån livet kommer. Och känner vi igen det många gånger runt omkring oss i de här döda sammanhangen. Och sen ser vi här i vers 3, B-delen, att han var oförberedda. Och han säger att omvänd er. Ni vet inte vilken tid när jag kommer över er. Och vi vet att Herrens dag, alltså församlingens uppryckande, kommer som en tjuv om natten. Att man vet inte liksom stunden. Och det är intressant att se, ibland vi talar om församlingens uppryckande, att många letar tecken i Israel och det ska byggas ett tempel där och man talar om olika saker. Ja, men det är i vedermödan. Men församlingens uppryckande sker innan vedermödan. Det finns inga tecken som föregår uppryckandet. Utan vi lever i församlingens tidsålder och inget tecken behöver föregå, utan det ingår i församlingens karaktär, att den är ett mysterium, den är en parentes så att säga mellan Gamla testamentet och vedermödan. Den här tidsperioden förstod inte profeterna riktigt vad det var. De undersökte det och förstod att det fanns någonting, ungefär som man ser en bergstopp och sen ser man den andra bergstoppen, men i dalen där så finns församlingen. Man ser den inte, man skådar över den. Men sen blev det uppenbart genom i Nya testamentet och det blev uppenbarat genom aposteln Paulus att Guds plan var församlingen hela tiden. Och jag tänkte på det här bara att de hade ingen förväntan på att Jesus skulle komma tillbaks. Och jag vet inte om en del av er sett den här filmen Left Behind, som den är ganska bra faktiskt tycker jag. Och jag tycker den ganska bra talar om de här sakerna. Men samtidigt är det film och samtidigt så blir det lite komiskt mellan varven. Och en grej som är väldigt skakande, det är ju att det var ju många av dem som gick i kyrkan som inte blev upptagna. De var inte frälsta. Och sedan samlades de då, liksom fattade att aha, vi gick bara i kyrkan av tradition eller vad det nu kan ha varit. Och de tar emot Herren, de tror. Och det är viktigt att se och förstå här att den här församlingen var förmodligen full av ofrälsta människor som inte hade en aning om att Jesus kunde komma när som helst. Man brydde sig inte, man var inte intresserad. Och i andra Timoteus kapitel 4, vers 8 så talas det om en krona eller en krans som är en belöning för de som älskar hans återkomst. Tänk att det finns en särskild belöning för de som älskar hans återkomst. Och jag tänker många gånger i mitt eget liv liksom hur upptagen man är med livets detaljer. Och man är inte så intresserad av att Jesus ska komma tillbaks egentligen. Därför jag har ju mycket jag ska göra innan. Har man överhuvudtaget förstått storheten i hans person, i hans återkomst, i evigheten? Jag tror inte det. Men likväl tänker vi så i våra hjärtan. Men tänk att det finns en särskild belöning för den som älskar hans återkomst. Och det var uppenbarligen ingen belöning som skulle tillfalla många i församlingen i Sardes. Därför att de var helt oförberedda på den här dagen. Och han sa, jag varnar er därför att ni behöver vakna upp ur det här. Och profetiskt så är den här församlingen, eller talar den här församlingen om ni kommer ihåg Efesus. Vi sa tidigare här att Efesus var den första församlingen, den apostoliska församlingen, den första generationen. Smyrna var andra, tredje århundradet. Pergamus var från 300-talet fram till kanske 600 ungefär. Den här tidsperioden när kyrkan och staten gifte sig. Och sedan så talade vi också om Thyatira som var medeltidskyrkan kan man säga. Och nu är vi egentligen framme vid reformationskyrkan. Och det intressanta är att när reformationen började officiellt kan man säga, den hade ju spirat länge, men 1517 när Luther spikade upp de 95 teserna på kyrkdörren, och det var ett försök att reformera kyrkan. Reformera, som ordet förtälje betyder, att forma om. Det var hans önskan var inte att starta ett nytt samfund eller en helt ny kristen riktning. Hans önskan var att reformera den kyrka som redan fanns. Men han var tvungen att tala ut om det här. Och sedan följde det andra i hans fotspår. Och det här var en väldigt radikal tid. Väldigt radikal tid. Där evangeliet gick fram väldigt starkt. Därför att många kyrkor blev förändrade. Och många till och med länder blev så att säga protestantiska. Och det är väldigt intressant att se det här. Att det kan tyckas vara så att det fanns liv i de här kyrkorna. Därför att någonting hände. Det här är sola scriptura, latin för endast skriften. Och det var sola det ena och sola det andra. Alltså man sa, det är ingen tradition, det är skriften. Det är inga gärningar, det är tron. Det här var reformationens motto. Och den tycktes ha liv för en kort tid. Men det dröjde inte länge förrän de här protestantiska riktningarna i princip gick i samma fälla som medeltidskyrkan. Man blev statskyrkor. Man allierade sig med kungar och politiker och så vidare. Och här i vårt land så vet vi historien om Gustav Vasa. Jag vet inte hur troende han egentligen var. Men han såg en chans att inte behöva betala skatt till Rom. Därför sa han, vi kan bli protestanter. Och det var många kungar och många höga ämbetsmän som resonerade så. Och Gud vet vad han gör. Och jag tror att de länder som blev protestantiska är också de länder som senare hade ofta väckelse. Därför att skriften kom helt plötsligt till människorna. Så det var någonting gott i det. Men de blev väldigt snabbt också de politiska kyrkor. Och vi har Calvin i Genève. Om ni har studerat historien. Det var en teokrati. Om det var någon som inte tyckte som Calvin så åkte huvudet av. Och då menar jag det bokstavligen, inte billigt talat. Det var ett extremt hård regim. Och väldigt intressant. Zwingli, en annan schweizisk reformator. Schweiz så röstar man om allting, vilket jag tycker är väldigt bra. Men det gjorde man även på den tiden. Därför att då samlades man inför kommuner. Och där satt de. Och så fick man framlägga sin sak. Och sen röstade man om det. Så att var majoriteten för Zwingli, då blev den här kantonen, eller det här området, protestantiskt. Men det var politiskt. Så fanns det andra baptister som sa att kyrkan ska vara skild från staten. Och de högg man huvudet av. Eller spetsade dem på pålar eller vad man nu gjorde. Enorm förföljelse. Både från katoliker och från protestanter. Därför att man sa det. Det var två saker man sa i princip. Att man döper inte barn. Därför de har ingen aning om vad man gör. Man döper vuxna. Ett troende dop. Och man sa också att kyrkan ska vara skild från staten. Därför att det är världen. Den har ingenting med staten att göra. Och de ledde. De blev enormt förföljda. Så det dröjde inte länge förrän de protestantiska kyrkorna blev statskyrkor, blev traditionella kyrkor och således också döda. Precis som han säger. Ni har rykte om er att vara levande. Därför att under en kort tid så spirade de här tankarna att det är tro, inte gärningar. Det är nåd, inte att vi förtjänar någonting. Det är skriften, inte traditionerna och prästerna och så vidare och så vidare. Det var under en tid, men det varade en väldigt kort tid. Och de kyrkor, protestantiska sådana, som vi såg under 1500-1600-talet, de var väldigt, väldigt döda. Så det talar om den tiden. Men i verserna 4 till och med 6 så har vi löftena. Härligt. Löftena kunna ej svika, som den härliga gamla läsarsången heter. Och det är tre saker här som han lovar till den lilla skaran som ändå finns där, som är frälsta, som är sant troende. Och det fanns uppenbarligen det. Lyssna här vad det står i vers 4. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder. Några få. Vad innebär det? Man kan ändå tycka liksom att finns det några få otroende? Men här är det tvärtom. Finns det några, det finns några få troende i kyrkan. Men det finns några få. De ska vandra tillsammans med mig i vita kläder, till de är värdiga. Och vita kläder är alltid en symbol för friköpelsen. Lite senare i Uppenbarelseboken, kapitel 7 och vers 14, så talas det om en stor skara troende som kommer ut ur vedermödan. Den sjuåriga vedermödan som Bibeln talar om. Och det står att de har tvättat sina kläder i lammets blod. De var värdiga, inte på grund av några gärningar. Eller på grund av att de var goda. De var värdiga på grund av Jesu blod.
Halleluja.
Och det är helt fantastiskt. Vi är inte värdiga någonting. Men vi har trott på honom som gör oss rättfärdiga. Tron, vår tro har gjort att vi har fått hans rättfärdighet tillräknad. I Romarbrevet 4:3. Och i andra Korinthierbrevet 5:21 så står det att han blev till synd för oss så att vi ska kunna ha liv. Och det är fantastiskt att det finns tre tillräkningar i världshistorien. Synden till Adam och därmed alla människor. Sedan Adams synd till Kristus. Och sedan Jesu rättfärdighet till alla de som tror. Så människosläktet föll i synd. Alla blev syndare genom Adams överträdelse. Kristus tar den här synden på sig, blir gjord till synd, som det stod här i andra Korinthierbrevet 5:21. Och sedan får vi hans rättfärdighet då vi tror. Det tar hand om alla såna här tankar om godhet, gärningar, allt vad det är. Det är tillräknad rättfärdighet. kan inte prestera det oss själva. De vita kläderna var inte vita därför att de hade gjort någonting gott, utan därför att de hade trott på honom som endast alena är god. Och sen står det om livets bok. Och det är i vers 5 här. Den som segrar, och vi sa att vem segrar? Jo, han som är i Kristus, för han har redan segrat åt oss. Så den som är frälst, den som tror på honom, är en segrare. Kanske inte erfarenhetsmässigt, men ställningsmässigt alltid. Så att han ska bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. Mm. Och det är intressant. Många har tagit den här versen som ett argument för att det går att bli struken ur livets bok. Och använder det som ett argument att det går att förlora sin frälsning, uppenbarligen. Men det intressanta är att när man tittar på det här, så ser man att det är inte skrivet ur det perspektivet. Han säger inte till den här lilla kvarlevan, den här lilla gruppen som var sant troende. Han säger inte att okej, om ni liksom kämpar ända till slutet, så kanske jag inte kommer att radera ut ur boken. Han säger istället det som en uppmuntran, en försäkran, att ni kommer inte att bli utraderade från den här boken. Därför att det går inte. Så det är en uppmuntran. Det är inte en varning eller ett hot. Utan det är faktiskt en uppmuntran, en försäkran, en bekräftelse på att det går inte att bli utraderad ur denna bok. Därför att Jesus Kristus själv är garanten för det här. Vi har blivit förseglade med hans ande. Han talade här i början om Guds 7 andar, fullheten av den helige ande. Och vad är den helige ande i Efesierbrevet 1:3 och Efesierbrevet 4:30? Han är sigillet. Ni vet hur man stoppar ner någonting i ett brev. Och sedan stänger man brevet och så sätter man ett stämpel på. Och står det liksom att det här, den här stämpeln är svenska statens stämpel exempelvis. Okej, då har det en viss tyngd vart det går. Då vet man att man får med myndigheten att göra om man bryter det här sigillet. Men här är det Gud själv som har förseglat oss. Och det är så underbart att veta att han är både avsändaren och adressaten. Det är han som har sänt oss ut. Det är han som har frälst oss. Det är han som har stoppat oss i sin son. Och förseglat oss med sin ande. Och han skickar oss adresserat till himmelen. Han är den enda som kan eller får bryta sig. Och han gör det inte förrän den dagen. För det står fram till förlossningens dag. Så det här är en uppmuntran, inte ett hot. Jag tänkte liksom många människor, åh, det är ett hot liksom. Nej, det är faktiskt en uppmuntran, en bekräftelse, försäkran. För det är så lätt för oss att betvivla vår frälsning. Vi ser på vårt uppförande. Och våra synder, våra problem, våra misslyckanden. Och vi tänker ibland liksom, att kan jag ens vara frälst? Därför att jag gör så mycket dåliga grejer. Men han säger här att det är en uppmuntran. Verkligen. Betvivla inte det faktum att du är en troende. Du lilla kvarleva, du lilla skara. Som inte har smutsat ner dina kläder. Som har trott på Jesus Kristus som sin frälsare. Som har fått sina kläder renade, tvättade i Jesu blod. Och han säger, var inte oroliga. Ni kommer inte att bli strukna ur livets bok. Och sen står det här, det sista i kapitel 5 och B-delen där. Att han ska kännas vid hans namn inför fadern och hans änglar. Och det betyder inte att vi inte skulle vara frälsta, men det är en uppmuntran som vi får här, att vi hittar samma sak här att i andra Timoteus 2:12 så står det så här. andra Timoteus 2:12. Härdar vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Många har sagt att ja, men det här måste ju syfta på att vi, han förnekar oss. Vi är inte frälsta längre. Men det är att, står att han bekänner oss inför fadern. Det är ungefär som ni vet liksom, om vi är i något sammanhang och det är en person där som kanske är duktig på någonting eller känd för någonting och folk liksom står och tittar. Sen helt plötsligt så säger den här personen, hallå där! Liksom, ah, känner du honom? Känner du henne? Liksom helt plötsligt, wow! Att jag blir bekänd inför den här personen. Erkänd. Han säger liksom att tänk, Gud själv kommer att säga till individer att ni härdade ut i den här världen. Och ni kommer att regera med mig. Han liksom personligen adresserar en grupp människor. Den här lilla kvarlevan där som fanns i församlingen. Uppenbarligen en församling med många människor, men ett fåtal, en minoritet, en kvarleva, endast var frälst. Och det är helt otroligt att tänka på att han ska kännas vid oss inför fadern. Och den här församlingen, precis som de andra församlingarna, får ett tilltal att omvända sig. Och ni vet hur människor tänker på omvändelse. Att man blir emotionellt upprörd över någonting. Och man gråter mycket. Och man lovar mycket liksom att jag ska sluta med det och det och det och det. Och nästa dag gör man det igen och så vidare. Omvändelse. Det kan vara liksom i känslorna och så vidare. Men omvändelse har vi talat om tidigare. Att det betyder egentligen bara att vända om i sitt tänkande. Att tänka annorlunda än man har gjort tidigare. Och i Apostlagärningarnas andra kapitel och i den 38:e versen så predikar Petrus Nya testamentets första predikan. Och det är en judisk grupp som lyssnar på honom. Han säger omvänd er. Och vad är det han säger? Säger han sluta röka, sluta dricka, sluta göra de här grejerna, sluta svära eller vad det nu kan vara, ljuga. Är det det han säger till dem? Nej, han säger tänk om Messias, vem han är. Därför att de trodde inte på honom att han var den han var. Så att vad innebär det att omvända sig? Och det betyder att vända bort sig från sin egen självtillit och vända sig till honom och tro på honom. För hur definierade vi synden tidigare idag? Vi sa att synd, de tror inte på honom. Johannes 16:9. Det är det som är synden. Att inte tro på honom. Det är den enda synden som kan skilja oss från Gud. Ja visst smutsar synderna i plural ner våra liv, våra samveten etc. Och vi har inte en full gemenskap med honom. Men han säger allt vi behöver göra är att bekänna och gå vidare. Och han är trofast oavsett hur många gånger vi behöver göra det. Och för varje gång vi tar emot nåden, för varje gång vi står upp, för varje gång vi går vidare, så stärks vi. Som det står i Hebreerbrevet, det är gott att bli stärkt i hans nåd. Och vi har ofta ett felaktigt tänkande. Och den helige ande talar till oss och han säger, vänd om. Omvänd dig. Och den här kyrkan, de förlitade sig på det materiella. De förlitade sig på det världsliga. De var kyrkor som hade någonting av livets goda. Och de hade ett rykte om sig att vara levande. Och kanske, eller kanske den var det en gång i tiden under en kort period. Precis som reformationen spirade, men väldigt snabbt så blev det ett dött system. Som bestod av mest ofrälsta människor. Men mitt ibland de här ofrälsta människorna så fanns det en kvarleva som trodde. Och han gav de här tre löftena. Vita kläder. Tvättade i Jesu blod. Aldrig utstrukna ur livets bok. För du kan inte bli det. Och de kommer att hans fader, eller vad heter det, Jesu fader, Gudfadern, kommer att kännas vid dem. Fantastiskt att den levande guden, skaparen av himmel och jord, skulle kännas vid. Och det kan, vi kan tänka oss att leva i en sån församling, i en sån tidsålder, där det bara är tradition, det är bara liksom yttre ting. Man kanske läser en trosbekännelse, ingen tänker ens på att man läser den, man rabblar bara några ord. De flesta människor är inte frälsta, man går ut därifrån, lever som att Gud inte finns. Men mitt bland de här så fanns den här lilla kvarlevan. Och så är det i alla kyrkor, så är det överallt. I vers 6 där, den sista versen, så står det att den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Återigen, det är plural, det är församlingarna, det är inte en. Så det här budskapet var inte bara till Sardes vid den tiden, som sa, okej, det var till dem. Nej, det är till alla kyrkor, inklusive oss. Och det här budskapet är viktigt också för oss i vår tid. Så det här var den femte församlingen, Sardes. Och vi sa att det var en församling som var död. Och den talar mycket om perioden senare delen av 1500-talet, 1600-talet, en bit in på 1700-talet, när mycket av den här typen av kyrkor fanns, innan den här stora väckelsen kom och bröt ut. Den började kanske säg mitten på 1700-talet, som vi kommer att tala om när vi kommer nästa gång till Philadelphia. Herre, vi ber just nu att du välsignar de här tankarna i ditt namn. Amen. Amen.